Det här programmet är det tredje och sista i en serie med tre program där jag försöker hitta fram till ett bibliskt och kristet förhållningssätt till Israel och det judiska folket. Och i en viss mån även ett bibliskt synsätt på mycket som berör den yttersta tiden. I de två föregående programmen så försökte jag utifrån Bibeln visa att judarna fortfarande är Guds folk och att det är de som även är det nya förbundets folk och att nationen Israel är judarnas nation enligt Guds vilja och det gäller även för nationen Israel idag. Vi kristna ska alltså inte förhäva oss utan ödmjukt inse det att vi endast är inympade i Israel och i Guds folk genom Jesus Kristus. På så sätt så är vi också medborgare i Israel och Guds folk. Jag visade i de två tidigare programmen också på de oerhört stora faror som man utsätter sig för om man anammar den så kallade ersättningsteologin. En villolära som berövar judarna både deras kallelse, deras identitet och deras land. Då hamnar man utanför Guds välsignelse. Och det leder till att man successivt glider in i en andlig sömn, precis som Jesus varnat för många gånger. Och till slut är man så förblindad att man riskerar att ta emot självaste antikrist som sin messias och frälsare, om man nu lever vid den tiden. Det här låter ju förskräckligt, men det är faktiskt vad jag ser att Bibeln säger. Ett bibliskt och rätt förhållningssätt till judarna och Israel är däremot en ögonöppnare som liksom hjälper oss att vara vaksamma och att tolka både det profetiska skeendet och Bibeln rätt. I det här programmet då så ska jag fortsätta på samma tema, men nu ska vi studera Bibeln utifrån det faktum att Jesus är judarnas konung. Genom de kristnas inympning i Israel så är Jesus också vår konung. Sedan har ju Jesus lovat att han ska komma tillbaka och han kommer då främst som den judarnas konung och messias som han i grund och botten är. Du kanske har hört och tror att Bibelns profetior om Jesu återkomst främst fokuserar på den kristna församlingen som Jesu folk och brud och att Jesus ska komma och rycka upp församlingen till det så kallade lammets bröllop och så vidare. Men riktigt så presenterar inte Bibeln detta och det ska vi också titta närmare på i det här programmet. Att förstå att Jesus är judarnas konung och messias är också det en ögonöppnare för att läsa Bibeln rätt och för att vara andligt vaken och nykter inför allt som ska hända i den yttersta tiden. En tid som vi förmodligen är på väg in i just nu. Okej. Vi kristna, vi benämner ju och besjunger ofta Jesus som vår store kung och det är inte fel. Men det är inte hela sanningen. Jesus är nämligen först och främst judarnas och Israels kung. Men genom att vi kristna, genom Jesus liksom adopteras in i Israel så får vi också del i detta kungadöme. Vi ska se vad Bibeln säger om detta. Och vi kan börja med att läsa om när det judiska folket ville få en jordisk kung, precis som alla andra folkslag runt omkring dem. Och det här var en tid efter det att Gud hade lett judarna in i Kanaans land för att de skulle ta det i besittning. Judarna ville då ha bättre lag och ordning och vara lika alla andra folk som hade ett land och en egen kung, men Gud ville inte ha det på det sättet. Judarna är inte som alla andra folk, för de är Guds folk. Israel är Guds nation för judarna och Gud vill vara deras kung. Vi ska läsa om detta från första Samuels boken i Gamla testamentet, kapitel 8, vers 1-7. Och där står det så här. När Samuel blev gammal satte han sina söner till domare över Israel. Hans förstfödde hette Joel och hans andra son Abia. De var domare i Beersheba, men hans söner vandrade inte på hans väg utan vek av från den och sökte orätt vinning. De tog mutor och förvrängde lagen. Då samlades alla de äldste i Israel och kom till Samuel i Rama och sade till honom: du är gammal och dina söner vandrar inte på dina vägar. Sätt nu en kung över oss till att styra oss, så som alla folk har. Det var i Samuels ögon ett dåligt förslag när de sade: ge oss en kung till att styra över oss. Samuel bad till Herren. Då sade Herren till Samuel: lyssna till folket i allt det de säger dig. Ty det är inte dig de har förkastat, utan det är mig de har förkastat, så att jag inte ska vara kung över dem. Och där var det slut på citatet. Judarna ratade alltså Gud som sin kung, vilket måste ha smärtat Gud oerhört mycket. Och detta var början på den väg som ledde till fullt avfall från Gud. Trots detta så förkastade inte Gud sitt folk, utan han iscensatte en plan som skulle leda till att judarna kunde frikännas från sin skuld och att de sedan skulle ropa och längta efter sin kung. Och mitt i allt sammans öppnade Gud också en dörr för alla andra folkslag som vill ödmjuka sig under denna ordning. Den första avgörande händelsen i planen var att Gud själv skulle komma till sitt folk för att ta itu med syndens makt. Och det kan vi läsa om i profeten Zakarias bok i Gamla testamentet, kapitel 9, vers 9. Och där står det så här: fröjda dig storligen, du Sions dotter. Höj jubelrop, du Jerusalems dotter. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna. Ja, den som kom ridande in i Jerusalem på en åsna, det var ju Jesus. Och av detta så förstår vi att Jesus är densamme som Gamla testamentets Gud. Och att han är judarnas konung. Att sedan judarna under avfallets tid har vänt sig till andra gudar och kungar, det är inget problem för Gud. Gud har även räknat med detta i sin plan. Och Jesus är trots avfallet judarnas konung. Vi kan också se hur Gud markerade att han är judarnas konung när han i Jesu gestalt hängde på korset. Mitt för deras ögon hängde judarnas egen gud och kung, genomborrad och kraftiga spikar, krönt med en törnekrona, och hans blod utgjöts där för deras synds skull. Och högst upp på korset hängde en skylt som Pontius Pilatus hade låtit hänga upp med, och det stod så här på den här skylten: Jesus från Nazaret, judarnas konung. Och det var såklart Gud själv som ordnade så att just den profetiska texten blev skriven på korset. Det var inget misstag. Men judarna var ändå så förblindade att de inte begrep vad de såg. Profeten Jesaja profeterade om detta långt innan det hände, att de skall se men inte förstå. Gud, han är allsmäktig och misslyckas inte med sina planer. Så det var inget misstag i planeringen som skedde när judarna deltog i korsfästelsen av Jesus. Det var förutsagt av profeterna i Bibeln, och nu så styr Gud sin plan lika säkert vidare framåt slutet, där judarna blir så ödmjukare att de bekänner sitt stora övertramp och ropar efter sin kung och sin gud. Profeten Zakaria profeterade om detta på ett dramatiskt sätt i sitt 12:e kapitel, där Gud säger genom Zakaria: då skall de se upp till mig som de genomborrat, och på den dagen ska sorgen bli stor i Jerusalem. Så står det i folkbibelns översättning och i alla de vanligaste engelska bibelöversättningarna, till exempel, men dock inte i Bibel 2000. Men den bästa översättningen är just att Gud säger att de ska se upp till mig som de genomborrat. Så av den texten så förstår vi också att Gamla testamentets Gud och Jesus är densamme. Och det här är en oerhört viktig grund för en sund kristen tro. Sista delen i Guds plan för judarna innebär att han kommer till sitt folk som den kung han är. Då kommer han efterlängtad till ett helgat folk som befinner sig i djup nöd, och det ska vi se mer på senare. Ska vi nu tolka Bibelns ibland svåra texter rätt, så måste vi förstå att Bibelns fokus är på folket, landet och konungen. Och det är judarna, Israel och deras konung Jesus. Vi kristna är bara en liten darrande kvist som blivit inympade på det äkta trädet som är nationen Israel. Och på så sätt är vi medborgare i Israel. Och på så sätt är Jesus också våran frälsare och kung. Men det är via judarna och deras förbund med Gud som vi får detta. Läser vi Bibeln med de glasögonen, så tror jag att vi kan hålla oss andligt vakna och nyktra. Och tar man till sig detta, så blir det oerhört mer intressant att följa med i hur allting utvecklar sig i världen. Nu så ska jag ge lite tankar kring Jesu återkomst och antikrists ankomst. Det här handlar om två kungars och messias gestalters ankomst, och den ene är himmelens och jordens gode skapare och den andra är rätt igenom ond och falsk. Det är alltså inte oviktigt vem man väljer att följa. De flesta av oss känner ju till att Jesus har lovat att återkomma i den yttersta tiden, men kring hans ankomst så finns det en mängd olika läror och villoläror. En del av dessa läror gör oss allvarligt ovaksamma på det som Jesus har varnat för. Andra gör oss helt och hållet andligt onyktra. Det förrädiska med antikrist är att han kommer som en karismatisk messiasgestalt som de ovaksamma kommer att förföras av, och de andligt onyktra kommer att hälsa med öppna armar. Och det är därför viktigt att läsa vad Bibeln säger. Begrunda detta noga och vara vaksam. Jesu roll är att vara både överste präst och kung. Och vi vet att Bibeln förutsade att Jesus först skulle komma fattig ridande på en åsna och dö på ett träkors. Och då kom han i sin roll som överste präst för att bringa försoning för all synd. Judarna missade alltså detta eftersom de hellre ville tro att Messias skulle komma som en mäktig jordisk kung och slänga ut romarna. Men Gud hade ju låtit en förblindelse komma över judarnas hjärtan på grund av deras avfall från honom. Och det här var främsta orsaken till att de inte såg vad det stod i skrifterna och inte begrep bättre. Men det står också i Bibeln att Jesus ska komma tillbaka. Men ska han då komma ridande på en åsna igen? Och ska han komma som en fredsmäklare? Nej, vid sin återkomst så kommer Jesus i sin roll som kung med makt att döma och förgöra. Han har sagt att när han kommer tillbaka så kommer han på himmelens skyar. Och då ska han ta koll på antikrist och hans soldater som har dragit upp mot Israel för att utrota alla judar. Det är alltså fullt maktutövande det handlar om vid Jesu återkomst. Och vi ska läsa ett rejält stycke från andra Thessalonikerbrevet i Nya testamentet, kapitel 2. Och vi läser vers 1-12. När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi ska samlas hos honom, ber vi er, bröder, att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma. Och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, motståndaren som förhäver sig över allt som kallas Gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud. Kommer ni inte ihåg att jag sa det i detta, när jag ännu var hos er? Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Sedan ska den laglösa öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra när han visar sig vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Därför sände Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. Där var det slut på bibelcitatet. Den här texten säger bland annat att innan vi kristna ska samlas hos Jesus så ska det ske ett stort avfall och att antikrist ska träda fram. Och som jag sa i förra programmet så kommer judarna i den här yttersta tiden att omvända sig till Jesus. Det kommer att vara väckelse i Israel vid den här tiden. Avfaller gör man ju från tro, och avfallet som den här texten talar om sker därför i den kristna kyrkan. Vi ser i texten att på grund av detta avfall så har Gud låtit en villfarelse, eller han låter en villfarelse och en förblindelse komma över dessa avfälliga människor. Och den här förblindelsen leder till att de inte ser vad Jesus varnat för och istället tar emot den laglöse, alltså antikrist, som den återvändande messias. Jesus varnade inte för att vi skulle missa hans återkomst, för den ska ju alla se enligt vad han själv har sagt. Nej, det som Jesus varnade för var dels andlig sömn och dels falska profeter och messiasgestalter. Han varnar oss alltså för att vi genom ohörsamhet mot hans ord blir öppna för att välkomna falska profeter och messiasfigurer som inte håller sig till Guds ord. Den främsta av dessa falska messiasgestalter blir den sista tidens antikrist. En karismatisk men demonisk ledargestalt som kommer att regera över hela världen. I andlig förblindelse kommer alltså många att ta emot just honom som den återvändande Jesus. Och jag tror att orsaken till att Jesus sa att han kommer tillbaka i en tid när man minst anade beror på att de flesta på jorden då redan tidigare har tagit emot antikrist som messias. Då lever folk i vad de tror är den messianska tiden, och då väntar de ju inte alls på någon ytterligare messias. Och så därför anar de ingenting alls om Jesu ankomst, och överraskningseffekten blir därför enorm när han väl kommer. Detta skulle väl då kunna vara när man minst anade. Oviljan att lyda Gud bland de avfälliga kristna leder till att de begår en oerhört grov försyndelse mot Gud när de tar emot antikrist som den återvändande Jesus. Förra gången var det de avfälliga judarna som stod för en motsvarande försyndelse, men denna gång kommer judarna inte att ta miste eftersom de i den yttersta tiden kommer att omvänt sig till Jesus och blivit frälsta. Så därför blir judarna det främsta vittnet mot antikrist, och det är ett av de viktigaste skälen till varför vi måste hålla koll på fikonträdet Israel. Och det gör vi bäst om vi förstår att judarna fortfarande är Guds folk som ska omvända sig till honom i den yttersta tiden, att Israel är deras nation och att Jesus är deras återvändande kung. Så se på fikonträdet. Man skulle kunna säga så här om de här två messiasgestalternas ankomst: att där fikonträdet blommar, där landar Jesus. Men där aset ligger, där landar gamarna. När det nu gäller antikrist så vill jag lyfta fram ett par saker som kanske ökar vår förståelse om vem han är och vad han kommer att göra. När vi tänker på antikrist så tänker vi ofta på en världshärskare som ska förfölja de kristna. Men det är inte hela sanningen. Varför vi tänker så beror på att vi läser Bibeln med kristendomsglasögonen. Men har vi nu fattat Israels och det judiska folkets rätt, så kan vi förstå Bibeln betydligt bättre än så. Och med det i ryggen så ska vi nu göra en liten språkstudie här. Nya testamentets ord Kristus, som härstammar ifrån grekiskan, det motsvaras i Gamla testamentet av Messias, och det härstammar från hebreiskan. Båda orden har samma innebörd. Messias betyder egentligen den smorde, och i Israel på Gamla testamentets tid så smorde man den som skulle bli kung med olja. Så Messias syftar alltså på den smorde kungen som judarna väntar på. Att säga Messias är därför detsamma som att säga judarnas konung. Ordet antikrist då, det härstammar från grekiskans antikristos, som betyder emot Messias eller istället för Messias. Så att säga antikrist är därför detsamma som att säga emot judarnas konung eller istället för judarnas konung. Lägg det på minnet en stund. För med det här i tankarna så kan det vara intressant att till exempel läsa vad aposteln Johannes skriver i sitt första brev i Nya testamentet. Kapitel 2, vers 22. Och här läser jag från 1917 års översättning. Vilken är lögnaren om icke den som förnekar att Jesus är Kristus? Denne är antikrist. Johannes säger här att den är antikrist som förnekar att Jesus är Kristus. Och med tanke på hur central messiastanken var i judendomen vid Johannes tid, och med tanke på vår lilla språkstudie här, så kan man undra om det som Johannes ville få fram inte var det här, att den är antikrist som förnekar att Jesus är judarnas konung. Den som gör så styrs alltså av antikrists ande, eller är antikrist enligt Johannes. Att förneka att judarna är Guds folk, att nya förbundet är judarnas förbund, och att förneka att Jesus är judarnas kung och Israel är deras land, det kallas för ersättningsteologi. Det är alltså en teologi som har samma natur som antikrists ande. Så akta dig för ersättningsteologi i alla former. Den dyker idag upp i alla möjliga sammanhang och samfund. Och tar man in den så ligger man mycket risigt till, skulle jag vilja säga. Då riskerar man att drabbas av den förblindelse och villfarelse som Paulus skrev om, som gör att man i förblindelse låter sig förföras av antikrists under och tecken, så att man tror att han är den återvändande Jesus. Så illa kan det gå. I det här perspektivet är det då lättare att förstå hur antikrist kommer att framträda. Han ska ju utge sig för att vara en messias. Och då måste ju de som tar emot honom som en messias också ha väntat på en messias. Men det är inte judarna som tar emot honom. För då har ju de precis tagit emot Jesus som sin verklige kung och messias. De som antikrist däremot kommer att vilseleda är de som också väntar på messias ankomst. Men som inte tror att messias är judarnas konung. De har avfallit från Bibelns ord och istället blivit så förförda av antikrists karismatiska ledarskap och briljans att de inte ser att de tar emot den som kommit istället för judarnas konung. Alltså antikristus, antimessias. Hängde du med i det här? Jag hoppas det, för jag tror att det här är väldigt viktiga saker. Nu ska jag också säga det att det är ju inte bara judar och kristna som väntar på en messias. Alla som till exempel har blivit invigda i New Age, de väntar också på en messias. Och inom islam väntar man likaså på en messias. Och det som dessa grupper har gemensamt med många avfälliga kristna och ersättningsteologer är att de tror att judarna är förtappade. Och det är därför rimligt att tro att de här grupperna redan är väl förberedda för att ta emot han som enligt Bibeln kommer istället för judarnas konung, alltså antikristus. Om man nu har förstått judarnas speciellt utvalda roll i Guds plan så kan det vara lämpligt att fundera kring det här med lammets bröllop och det så kallade uppryckandet av de kristna. Det är två händelser som Bibeln talar tydligt om, men när det gäller dessa två saker så finns det i kristna sammanhang läror som jag ser som väldigt tveksamma. Och om vi ska kalla det väldigt kristendomsfixerade, där man har tappat bort Bibelns fokus på judarnas centrala roll. Det här är läror som har sina rötter i olika exklusiva kristna grupperingar som alltid har varit starkt drivna utav ersättningsteologi. Och det handlar till exempel om katolska kyrkan, Plymouthbröderna, olika adventistiska rörelser och även Jehovas vittnen och mormonerna med flera med flera. Och vad de här grupperna alltid har hävdat är att de kristna, eller i värsta fall endast de egna medlemmarna, det är de som är Guds utvalda folk. Judarna och nationen Israel har inte längre någon betydelse. De kristna är det nya Israel. Och eftersom dessa grupperingar då skalat bort judarnas centrala roll så handlar det så kallade uppryckandet enbart om att samla de kristna till det möte med Jesus som kallas för lammets bröllop. Lammet är då Jesus och bruden är den kristna församlingen, eller i värsta fall enbart de egna medlemmarna. Det man också hävdat inom flera av dessa grupperingar är att uppryckandet av de kristna ska äga rum före det att antikrist träder fram. Och före det att världen drabbas av den sista tidens plågor, den stora vedermödan. Och i och med detta och denna lära så har man skapat en gräddfil kan man säga för de kristna som är väldigt tilltalande för många. Men frågan är, hur bibliskt är detta? En person som förde fram denna lära starkt på 1800-talet var en ledare inom de exklusiva Plymouthbröderna. Han hette John Nelson Darby och därför har denna lära ibland fått namnet Darbyismen. Det kan du lägga på minne, Darbyismen. Men det som är märkligt är att denna lära även spridit sig i olika former in i frikyrkliga kretsar och liknande där man i övrigt inte har fallit för den villfarelse som ersättningsteologin står för. Och då måste man ju fråga sig så här, vad grundar man då denna kristendomsfixerade tro på? Var i Bibeln har man hittat detta klart och tydligt? Eller har det bara gått i arv mellan olika populära predikanter som inte har varit så noga med sanningshalten? Moderna kristna kanske har fått denna tro från filmen Som en tjuv om natten eller ifrån bokserien Lämnad kvar, Left Behind. Men är denna darbyism verkligen biblisk? Det tänkte jag att vi skulle titta lite närmare på nu. Jag har sökt i Bibeln på orden bröllop, brud, brudgum och så vidare. Och jag ser ingenstans att det står att den kristna församlingen är lammets brud. I Matteusevangeliet 9 och 15 så kallar Jesus sina lärjungar för brudgummens vänner. I Lukasevangeliet 5 och 34 kallar han dem för bröllopsgästerna. I Matteus evangeliet kapitel 25 så kan vi se oss kristna som tärnor som ska medverka på ett bröllop. Och i Matteus evangeliet kapitel 22 så berättas om att inbjudan till bröllopet gick ut till alla möjliga, men brud kallas vi inte där heller. Det enda ställe där det står om lammets bröllop och lammets brud, det är i Uppenbarelseboken. I kapitel 21, vers 2, så står det om den heliga staden, det nya Jerusalem, som en brud. Och i kapitel 19, vers 7-8, så står det om lammets bröllop och hans brud som gjort sig i ordning. Brudens skinande vita kläder, det är de heligas rättfärdighet. Och det här är den rättfärdighet som Gud gett åt dem som har omvänt sig åt honom, eller till honom. Och det är de som klär det nya Jerusalem i vitt, precis som den vita klädseln på en brud. Det står även om detta i Jesajas bok kapitel 49, vers 18. Och läser vi Jesaja 62, vers 3-4, så är det också väldigt tydligt vad som är lammets brud, alltså Guds brud. Och Gud säger så här om Jerusalem och Israel i den texten. Du ska vara en härlig krona i Herrens hand, en kunglig huvudprynad i din Guds hand. Du ska inte mer kallas den övergivna. Ditt land ska inte mer kallas ödemark, utan du ska heta min käraste och ditt land den äkta hustrun. Ty Herren har sin glädje i dig, ditt land har fått sin äkta man. Slutcitat. Eftersom nu judarna, Israel och Jerusalem är så oskiljaktiga så kan man nog med rätt stor säkerhet säga så här, att lammets brud är det på nyttfödda Jerusalem och Israel som blivit smyckat med det omvända och helgade judiska folket när de alla finns samlade i Jerusalem och Israel i den yttersta tiden. Och till detta lammets bröllop är alla Jesus sanna lärjungar från de andra folken inbjudna. De som har hållit fast vid Jesu ord och genom hans nåd blivit inympade i Israel. Ifrån Zakarias bok kapitel 12-14 och Uppenbarelseboken kapitel 19-21 så kan vi sen förstå att mötet mellan lammet och hans brud sker precis i samband med att Jesus kommer tillbaka och räddar sin brud undan antikrists arméer. Och vi ska se lite mer på tidpunkten för bröllopet senare och hur de inbjudna gästerna kommer att transporteras dit. Ja, nu kan vi nog lite bättre fundera över det här med uppryckandet av den kristna församlingen eftersom lammets bröllop verkar vara när Jesus kommer tillbaka till Jerusalem. Och som vi ska se så står den så kallade darbyismen på väldigt ostadig mark. När man pratar om att Jesus ska komma som en tjuv om natten för att rycka upp de kristna så ska man inte tolka det som om Jesus ska smyga sig in i världen för att rycka bort de kristna. Bibeln säger ju att när Jesus kommer så ska alla höra och se det. Och i liknelsen om de 10 brudtärnorna så säger ju Jesus att vid midnatt hördes ett rop. Se brudgummen kommer! Ja, det hörs alltså när Jesus kommer. Men med tanke på att Jesus har sagt till oss att vaka och be så vill han med liknelsen om tjuven på natten fokusera på det andliga sovandet före hans ankomst. Och precis som i liknelsen med de 10 tärnorna då så somnade de i väntan på brudgummen. Har du somnat in i din tro så kan du få uppleva Jesu ankomst som en tjuv om natten. Alltså att lika oväntad blir hans ankomst. Lika omedveten om vad som är på gång är du då. Du kommer att vara blind för vad Bibeln har sagt och för det profetiska skeendet. Då kommer Jesus när du minst anade. Du kommer inte att missa det, du kommer att se det och höra det. Men du kunde inte ana det. Men håller du dig andligt vaken så kommer du se att fikonträdet börjar knoppas och Jesu ankomst upplever du då inte som en tjuv om natten. Som man kan se bland annat i Uppenbarelseboken 19 så kommer lammets bröllop först efter antikrists framträdande och efter den så kallade vedermödan. Och i andra brevet till Thessalonikerna kapitel 12 säger även Paulus att när det gäller att vi ska få möta Jesus så ska först laglöshetens människa, undergångens son, alltså antikrist, träda fram. Uppryckandet av oss kristna sker alltså troligen precis i samband med att Jesus ska komma till Israel för att rädda det judiska folket undan världens alla arméer och undan total förintelse. Jesus kommer då i sin härlighet, står det, och det kan syfta på alla de kristna som kommer med honom. Så uppryckandet, det är ingen gräddfil för de kristna utan en snabb transport ner till Israel för de inbjudna som har tackat ja för att de där nere ska få vara med om lammets bröllop. Så tror jag. Och på vägen dit så får man möta Jesus i skyn. Och det här kanske bara är Guds sätt att sköta logistiken utan att behöva skaffa flyg, båt och tågbiljetter för miljontals kristna människor. Kanske man kan se det så. Det här med tidpunkten för vårt uppryckande framkommer även i andra texter som Paulus har skrivit. I Romarbrevet 11 så beskriver Paulus hur judarnas avfall blev till hedningarnas frälsning. Men att när väl judarna omvänder sig till Gud så ska det leda till liv från det döda. I första Thessalonikerbrevet så skriver Paulus att denna första uppståndelse, den gäller för dem som dött i tron och den sker i samband med alla kristnas uppryckande till Jesus. Och i Paulus första brev till Korintierna, kapitel 15, vers 51-52, så säger han att detta sker i samband med, att den sista basunen ljuder. Jesus sa att han kommer fullt synlig i makt och härlighet och när han kommer så skall en basun ljuda. Det ser vi i Matteus evangeliet kapitel 24, vers 30-31. Någon mer basun kommer inte efter detta. Så om det nu var vid den sista basunens ljud som vi skulle bli uppryckta enligt Paulus, så sker alltså uppryckandet efter det att judarna omvänt sig och precis i samband med att Jesus kommer fullt synlig. Det här är vad jag kan se som mest logiskt. Och med det här synsättet så får vi också rätt ordning på vår teologi om vi jämför den med ordningen i slutet på profeten Sakarias bok och Uppenbarelseboken. Hur kommer då människor att uppleva denna enormt stora händelse när Jesus kommer tillbaka? Jesus säger ju så här om sin återkomst i Matteus evangeliet: ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så ska människosonens ankomst vara. Det här kan man tolka som att alla människor på jorden ska kunna se hans ankomst. Vi kan av Bibelns olika texter förstå att precis innan Jesus kommer så ska alla länders arméer ha dragit upp mot Israel för att i en stor attack göra slut på det judiska folket för gott. Allt detta sker under antikrists ledning. Han har tänkt att radera ut det sista stora problemet på jorden. De oböjliga judarna som inte vill tillbe hans bildstod. Det här blir såklart en enorm världshändelse utan jämförelse och vi kan lätt förstå att alla jordens folk sitter bänkade vid tv-apparater och liknande mediaburkar för att se på när det här sker. Precis då kommer Jesus tillbaka på himmelens skyar tillsammans med miljontals lärjungar bakom ryggen. Och eftersom allting sker i direktsändning som en blixt från öster som syns ända borta i väster, så kommer såklart alla att se detta. Jesu återkomst kommer säkert att synas på många andra sätt också, men min poäng är att alla hedningars ögon är riktade mot Jerusalem exakt vid den här tidpunkten. Och inga andra än de andligt vakna anar det minsta om Jesu ankomst. Föreställ dig vilken chock alla får när Jesus kommer. Inte undra på att alla knän ska böjas. Om det inte är i ödmjukhet så är det i förfäran som man knäböjer. När det gäller de här sakerna som uppryckandet och lammets bröllop och så vidare så är rätt tro inte en frälsningsfråga, men det är en vaksamhetsfråga. Hur tror du det blir med vaksamheten och med förberedelsen om man tror att man ska bli uppryckt före antikrists tidsålder, men att det inte är sant? Och om man tror tvärtom, att vi inte ska bli uppryckta före antikrists tidsålder, så är det inte allvarligare än att man får vara med om en väldigt positiv överraskning om man nu skulle ha fel i detta. Så var noga med vad du sätter din tro till. Se efter vad som står i Bibeln och bilda dig en egen uppfattning. Jesus har lovat att den helige ande ska vägleda oss i vårt sökande efter sanningen, så det är inte farligt att läsa Bibeln på egen hand, om man är beredd att ödmjuka sig under sanningen. Om nu den här bilden som jag har tecknat av den yttersta tiden är sann och korrekt, så är det såklart väldigt allvarligt om man inte har förstått eller accepterat Guds plan för judarna och deras nation Israel. Då är det en stor risk att man inte ser vad som är på gång i världen. Och det är en stor risk att man är blind för antikrists förrädiska framträdande, om man nu lever vid den tiden. Slår man följe med honom så är man så gott som förlorad. Så släng undan ersättningsteologins mörka glasögon när du läser Bibeln och när du ser på det profetiska skeendet i världen. För då prickar du säkert rätt i tolkningen av texterna och skeendet, och så riskerar du inte att dras med i korståget mot kungens folk, judarna. Nu ska vi be om Guds ledning. Jesus, jag vill att du ska få vara Herre och Gud i mitt liv. Jag bekänner att jag sagt, gjort och tänkt mycket som har varit emot ditt ord och alla dina bud. Förlåt mig, Jesus, för alla mina synder. Gör mig till ditt barn och gör mig till en äkta medborgare i både det himmelska och det jordiska Israel. Jag bekänner att det judiska folket är ditt förbundsfolk och jag vill vara en inympad kvist i det trädet. Tack Jesus för din nåd att jag får vara med på den sidan som inte kommer att förledas av antikrists alla tecken och under. Döp mig i din heliga ande Jesus, så att jag får den vishet och vägledning som jag behöver. Tack Jesus, min Gud. Amen.